Det amerikanska dejtingexperimentet av Elena Armas i översättning av Ida Ingman, uppläst av mig, Hedvig Lagerqvist. Till de som väntar på kärleken, ha tålamod. Kärleken är en riktig drama queen. Den väntar bara på att göra entré. Kapitel 1. Rosie. Någon försökte bryta sig in i min lägenhet. Eller tekniskt sett var det inte min lägenhet, utan snarare lägenheten jag bodde i för tillfället. Det förändrade inte fakta. Om det var något jag hade lärt mig av att bo i några av New Yorks mer tvivelaktiga områden, var det att den som inte knackade inte heller var intresserad av att be om att bli insläppt. Bevis nummer 1. Portens konstanta skallrande. Lyckligtvis var den låst. Ljudet försvann och jag kunde äntligen andas ut, efter att ha hållit andan en bra stund. Jag väntade med blicken fäst på låset. Okej, jag kanske hade fel. Det kanske hade varit en granne som misstagit den här lägenheten för sin egen. Eller kanske skulle den som befann sig där ute så småningom knacka och... Nu lät det som att någon stötte sin axel mot dörren och jag blev så skrämd att jag hoppade till. Nej, inte en knackning. Antagligen inte en granne heller. Mitt nästa andetag var ytligt. Syret lyckades knappt ta sig ner till sin destination. Men egentligen kunde jag inte skylla på mina lungor. Jag kunde inte ens klandra min hjärna för att den inte klarade av enkla kroppsliga funktioner som andning efter den dag jag precis hade haft. För ett par timmar sedan hade det som varit min mysiga och perfekt skötta lägenhet under de senaste 5 åren praktiskt taget fallit sönder över mig. Bokstavligt talat. Och vi talar inte om en spricka i taket eller nedfallande damm. En del av mitt tak gav efter och kollapsade. Kollapsade. Inför mina ögon. Nästan ovanpå mig. Och skapade ett så pass stort hål att jag tydligt kunde se min granne Mr. Browns privata delar när han tittade ner på mig. Dessutom fick jag lära mig något som jag aldrig behövde eller ville veta. Att min medelålders granne inte hade något på sig under sin morgonrock. Inte ett dugg. Det var en syn som var lika traumatisk som att nästan bli begravd under en bit cement på vägen till soffan. Och nu det här. Inbrottet. När jag hade hämtat mig tillräckligt för att samla ihop mina grejer, inför Mr. Browns granskande blick och fortfarande lika fritt hängande delar, och tagit mig till den enda plats jag kunde komma på under omständigheterna, så höll förstås någon på att bryta sig in. Jag hörde något som liknade en svordom på ett främmande språk och sen återupptogs ljudet mot låset. Fan också. Av de över 8 miljoner människor som bodde i New York City så måste det nödvändigtvis vara jag som eventuellt skulle bli rånad. Det var åtminstone så det verkade. På tåspetsarna gick jag bort från dörren till lägenheten som jag hade flytt till på jakt efter skydd och lät min blick glida runt det välbekanta utrymmet. Samtidigt som jag övervägde mina alternativ. På grund av den öppna planlösningen fanns det inga vettiga gömställen. Det enda rummet med en dörr, badrummet, hade inte ens något lås. Det fanns ingenting som kunde användas som vapen heller, förutom en krokig ljusstake i lera som skapats under en pysslig söndag och en bräcklig golvlampa i bohemisk stil som jag inte var så säker på skulle vara särskilt effektiv. Att rymma genom ett fönster var inte något alternativ heller, eftersom jag befann mig på andra våningen och det inte fanns någon brandstege. De frustrerade svordomarna hördes tydligare nu. Rösten var djup och musikalisk, och orden som jag inte förstod jagades iväg av en väldigt hög flåsning. Mitt hjärta rusade och jag lyfte händerna till tinningarna i ett försök att dämpa den växande paniken. Det hade kunnat vara värre, försökte jag intala mig själv. Den som är där ute är uppenbarligen inte särskilt bra på det här. På inbrott. Och vet inte att jag är här. Han tror säkert att lägenheten är tom. Det ger mig... Min telefon plingade till. Det var ett högt och skarpt ljud som bröt tystnaden. Och avslöjade mig. Skit också. Jag ryckte till och kastade mig efter telefonen som låg på köksön. Den kunde inte ha legat mer än 3 eller 4 fotsteg bort. Men min hjärna, som fortfarande fick kämpa med grundläggande uppgifter, som exempelvis att ta 3 eller 4 steg framåt, missbedömde avståndet så att min höft stötte in i en stol. Nej.